Igår så tittade vi på den babyloniske kungen Nebukadnessars dröm. Han hade haft en dröm som han inte kunde tyda och inte kom ihåg ens. Men Daniel, han fick uppenbarat för sig vad den här drömmen handlade om. Och drömmen handlade om de olika världsrikerna som skulle komma. Det var en staty som bestod av många olika metaller. Och de representerade de olika världsrikerna från Nebukadnessars rike ända fram till våra dagar. Och där vi såg att de här fötterna utav järn och lera, det var det splittrade riket som skulle försöka att ena sig med varandra men inte skulle lyckas. Och idag, över 2600 år efter att den här profetian gick blev förutsagd, så har allting slagit in. Till punkt och pricka. Fortfarande så är EU splittrat, eller det här splittrade Europa som vi såg att de här fötterna representerade. Om du missade det budskapet så finns det referat som du kan följa med på. Men det som jag vill fokusera på idag är den här stenen som sen kom och krossade den här statyn. Vi läste i Daniel 2:44 att i de kungarnas dagar, alltså i Europas dagar, i våra dagar skulle jag vilja säga, så skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dess andra riken, men själv skall det bestå för evigt. Så det finns ett rike som kommer att bestå för evigt, och det är Guds rike. Här har vi hoppet. Och om vi är medborgare i det riket, så har vi ingenting att frukta för alla de politiska konflikterna som vi ser runt omkring oss. Utan vi har ett säkert ankare för själen. Ett säkert hopp. När är det som den här stenen krossar alla dessa andra riken? Jo, vi läser i andra delar av Bibeln att det handlar om Jesu återkomst. Vi tittade också igår på att Bibeln måste tolka sig själv. Vi kan inte bara komma med våra egna tolkningar av Bibeln, utan vi måste faktiskt låta Bibeln vara sin egen uttolkare. Och när vi läser Bibeln i sin helhet så finner vi att det också står om Jesu återkomst. Och då, vid hans ankomst, så kommer slutet då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Jesus sa själv att han skulle komma tillbaka. Han kom ju en gång. Han föddes i krubban. Han levde ett syndfritt liv. Därefter så korsfästes han för mänsklighetens synder. Han lades i graven, men han uppstod igen på tredje dagen. Och därefter så fördes han upp till himlen 40 dagar senare på Kristi himmelfärdsdag som vi firar. Men innan han gjorde det så sa han dessa ord. Han sa: jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni skall vara där jag är. Jag gillar det här som Jesus säger otroligt mycket. Tänk er, här har vi en Gud som vill vara med oss. Han säger att ni ska vara där jag är. Många har bilden av Gud som någon person långt där ute som inte bryr sig speciellt mycket om vad du gör, förutom om du syndar, då straffar han dig. Det är inte Bibelns Gud. Bibelns Gud är en Gud som verkligen älskar oss. En Gud som vill vara med oss. Jesus, han steg upp till himlen, men han ska komma tillbaka. Han sa: jag ska komma igen för att jag vill vara tillsammans med er. Och vilket hopp det här är för oss. Han vill komma och vara tillsammans med oss. Han vill ta oss till det hem som han har förberett. Han håller på att bereda plats åt oss, och sedan så kommer han tillbaka. Därför längtar jag efter Jesu återkomst. Därför ser jag fram emot det här med sån stor iver. Och det här är det som jag vill leva för. Tänk, vi har ett hopp. Det kommer en tid när Jesus kommer och hämtar sina barn. Inte undra på att Paulus skriver om den här händelsen som det saliga hoppet. Han sa: vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Så det här var det som apostlarna väntade på. De längtade efter det. De såg fram emot den här händelsen. Men då kanske du säger, men Jonathan, om apostlarna väntade på det här, de levde ju för 2000 år sedan nästan. Varför har han inte kommit tillbaka än? När kommer Jesus tillbaka egentligen då? Det har ju gått en ganska lång tid. Tror du verkligen att det här ämnet är aktuellt nu? Vad får dig att tro att det skulle kunna vara aktuellt inom vår livstid att prata om Jesu återkomst? Det är det som jag vill studera idag. Jag vill titta på frågan om när Jesus kommer tillbaka. Och sedan ska vi titta på hur Jesus kommer tillbaka. Och jag tror att det här är otroligt relevant för oss idag. I Matteus kapitel 24 så ställer lärjungarna just den här frågan. Om du råkar ha din bibel så får du gärna slå upp till Matteus 24, annars kommer mycket av de här texterna också att finnas på skärmen. Men i Matteus 24 så kommer lärjungarna fram till Jesus och de visar honom templet. De sitter uppe på Olivberget och de tittar ut över Jerusalem och speciellt templet lyser där i all sin prakt. Och lärjungarna, de tycker att det är så otroligt vackert och fint. Men Jesus säger några förvånande ord här. Det står i vers 1 i Matteus 24. När Jesus lämnade templet och var på väg ut så kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa det till dem, ni ser allt detta. Jag säger er sanningen, här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. De blir förskräckta. Deras vackra tempel skulle rivas ner. Ja, det här måste ju handla om jordens undergång, tänkte de då. Och därför så ställer de frågan i vers 3. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade, säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? De tror att de ställer en fråga. Med andra ord, när kommer du tillbaka Jesus, och när går jorden under? Men egentligen så ställer de två frågor. För de frågar, när ska det här ske att Jerusalem kommer att förstöras? Och vi vet att det förstördes år 70 efter Kristus. Så uppfylldes det. Men vad Jesus gör i Matteus 24 är att han gör en mästerlig parallell mellan Jerusalems förstörelse och Jesu återkomst. Och han visar på att han räknar upp en hel del tecken som ska föregå både Jerusalems förstörelse men också speciellt tidsålderns slut och Jesu återkomst. Men de ställer just frågan, när ska det här ske? Så när ska det ske? I vers 36 så svarar Jesus på den här frågan. Han säger, men den dagen eller stunden känner ingen, vet ingen något. Inte himmelens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Så för de av er som kanske hade hoppats på ett specifikt datum idag, ni kommer tyvärr att bli besvikna. Jag kommer inte att ge något specifikt datum om när Jesus ska komma tillbaka. För att jag vet inte. Inte ens änglarna i himlen vet. Och Jesus när han var på jorden, han kände inte till det. För att han hade valt att lägga sin gudomlighet åt sidan. Men fadern i himlen kände till det här. Och därför är spekulationer om det exakta datumet egentligen meningslösa. Det finns många personer som har stått upp och sagt att ja, men nu, Jesus kommer tillbaka det och det året. Och varje gång de har sagt det så har de blivit besvikna. Ingen vet dagen eller stunden. Och då kanske någon tänker att ja, men det betyder att vi borde inte ens spekulera om det här. Vi borde inte prata om det här ämnet. För jag menar, det ingen vet ju. Det kan ju vara om 10 000 år. Det kan ju vara eller imorgon. Så varför ska vi prata om det här? Ja, Jesus säger så här i vers 42. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Så lägg märke till att syftet med att Jesus inte berättar tiden är inte för att vi ska koppla bort det här och låtsas som att återkomsten inte är relevant, utan snarare är det för att vi ska vara vaksamma. Vad är det vi ska vaka efter? Vad är det vi ska vara vaksamma på? Kan vi fråga oss. Svaret på den här frågan är de tecken som Jesus berättar om. Vi ska vaka efter de tecken. Ska vara vaksamma på de tecken som Jesus har berättat ska föregå hans återkomst. Låt mig förklara lite närmare. I vers 32 och 33 så säger Jesus så här. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Alltså människosonen, han pratar om sig själv i tredje person här. Så Jesus säger, lär av en jämförelse med fikonträdet. Fikonträd var mycket vanliga där i Mellanöstern. Men om Jesus hade bott här i Finland så hade han kanske sagt, lär av en jämförelse med björken. Eller något annat träd som vi har här. När bladen spricker ut, när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Kan vi sätta ett exakt datum nu när sommaren 2017 ska komma? Det kan vi inte direkt. Men vad vi kan se är på våren, när saker och ting börjar knoppa, då vet vi att nu börjar det närma sig. När snön smälter bort och allt det här händer, då vet vi att snart kommer det. Och ju närmare sommaren vi kommer, desto fler blir bladen, desto större blir bladen. Och så är det också med de tecken som Jesus ska berätta om. I Matteus 24, vers 6, så radar Jesus upp flera olika tecken. Han säger, ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda, ty sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Vers 7. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Här så har vi igen flera tecken. Jesus pratar om krig, om jordbävningar, om svält och så vidare. Och då kanske någon tycker att ja, men det där har ju skett i alla tider, eller hur? Vi har haft krig, vi har haft hungersnöd, vi har haft jordbävningar. Det har funnits i alla tider. Och på ett sätt är det sant. Men Jesus säger sen, allt detta är början på födslovärkarna. Hur många av er kvinnor här har fött barn? Okej. Okay. Då sägs mig att när en kvinna föder barn så får hon värkar, eller hur? Och värkarna blir kraftigare och de kommer tätare ju närmare födseln man kommer. Stämmer det? Mm-hmm. På samma sätt är det med de här tecknena. Visst har det funnits krig och jordbävningar och de här sakerna tidigare. Men ju närmare återkomsten vi kommer, desto fler blir de. Desto större blir de, desto kraftigare blir de. Precis som med bladen som spricker ut. Desto fler blir bladen, desto större blir bladen ju närmare sommaren vi kommer. Så samma sak kan vi, om vi studerar dessa tecken, så kan vi förstå när det börjar närma sig. När Jesus verkligen är nära. Och jag skulle vilja presentera min studerade övertygelse till varför jag tror att vi lever i just en tid när Jesu återkomst är mycket, mycket nära. I Lukas skildring så står det så här. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig från himlen. Så han lägger till en sak här. För det första säger han stora jordbävningar. Och sen säger han pest, alltså sjukdomar, är det han nämner här. Så om vi ska titta på de tecknena som Jesus nämner, så är det för det första krig och rykten om krig, politisk instabilitet. För det andra så har vi jordbävningar. Sen för det tredje hungersnöd, dödliga sjukdomar. I vers 11 i Matteus 24 så läser vi om ett annat tecken. Det står många falska profeter ska träda fram och bedra många. Vers 24 säger att falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Så religiöst bedrägeri kommer också att vara ett utav tidens tecken. Vers 12 så läser vi att eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Så dessutom så kommer moralen att sjunka. Andra Timoteus skriver så här, kapitel 3, vers 1-5. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära. Intressant. Skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Okej, om vi bara stannar där så ser vi att oj, det här är ju hemskt, eller hur? Men det låter ganska mycket som vårt samhälle, gör inte det? Men sen lägger Paulus till någonting annat också som är ännu mer oroväckande. Det står att de ska ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Så inte nog med att allt det här hemska händer runt om i världen, men faktum är att det händer i kyrkan. Hänger ni med? Det får ett sken utav gudsfruktan. Och när världen kommer att komma in i församlingen, och det kommer ske ett moraliskt fall, speciellt bland kyrkorna. Det är det tecknen som vi ser. Sen så ger Jesus ett positivt tecken. Och det är uppmuntrande. Det ger mig hopp. Allt är inte negativt här. I Matteus 24, vers 14. Så står det, detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Så evangeliet ska spridas till hela världen. Alla människor ska få höra om Jesus. Alla människor ska få höra om sanningen ifrån Guds ord. Och då kommer slutet att komma. Det betyder inte att alla kommer att acceptera det. Men alla kommer att få höra om det. Så evangeliet går till världen. Nu, låt oss ställa frågan. Har det här skett i våra dagar? Om vi tar det första tecknet om politisk instabilitet. 1900-talet var det blodigaste århundradet i hela världshistorien. Det dog fler människor under 1900-talet i krig än vad som har dött i krig under alla århundraden tidigare. Det är ganska stort. Här har vi några fakta här. 1900-talet 200 miljoner. Och jämför det med 1800-talet 45 miljoner. Men sen 1700-talet 18 miljoner. Och under hela romarrikets historia, ibland när vi läser historieböcker om romarriket så tänker vi att folk slog ihjäl varandra hela tiden höger och vänster. Men det var bara 13 miljoner människor som dog under hela romarrikets historia. Och 1900-talet så är det 200 miljoner. Så det är någonting speciellt som har hänt med den politiska instabiliteten. Krig, rykten om krig. Visst, det har funnits krig i alla tider, men inte i den här skalan. Inte så mycket som vi idag ser. Idag har vi ett annat slags krig också. 2000-talet. Kriget mot terrorism. Och speciellt kriget i Syrien har skördat hundratusentals offer och har också orsakat flyktingströmmar. Många människor har fått fly för sina liv ifrån dessa platser, söker sig, om vi tar Syrien då som exempel, så är det många som åker från Turkiet, de tar sig över i båtar till Grekland. Och där så får de hjälp av volontärer som är där och hjälper till. Men saker och ting går inte alltid så lätt där. Det är mycket, mycket många människor som också dör under den här tiden. Det här är ett av tidens tecken. Och det kommer väldigt nära in på oss också. Vad med jordbävningar? Jag vill bara påminna oss om en del jordbävningar som vi har upplevt under de senaste decenniet. Eller decennierna. Indonesien 2004, ni minns tsunamin som var där, som skördade 250 000 till 300 000 personer. Samma sak i Haiti 2010. Idag så räknas inte jordbävningarnas dödsoffer i hundratals eller tusentals, inte ens tiotusentals, utan nu är det hundratusentals vi talar om på ett enda skall. Saker och ting har ändrats ganska mycket. 2011, minns ni? En av de kraftigaste jordbävningarna i historien utanför Japan, som skördade 11 000 människoliv och som också orsakade det här härdsmältan i Fukushima, som fortfarande har förödande resultat i omgivningen. Om vi tittar på de topp 20 dödligaste jordbävningarna i världshistorien, så har över hälften av dem ägt rum de senaste 100 åren. Det är ganska stort. Över hälften av alla de dödligaste jordbävningarna i världshistorien har ägt rum på de senaste 100 åren. Och det visar för mig, jag menar, om du tar 2000 år och de senaste 100 åren är inte speciellt mycket. Det är en 20-del av tiden, och då har mer än hälften av dem hänt. Vi ser att det eskalerar. Det är någonting som har skett som gör att vi ser fler och fler dödliga jordbävningar. Ta hungersnöd, det är också ett sådant fall. Idag så är det över 1 miljard människor som lider av undernäring. Om man försöker att kämpa mot det här, och det är bra, vi ska försöka göra allt vi kan. Min mamma, och hon arbetar för en organisation som heter ADRA, som hjälper flyktingar i, speciellt nu i Uganda, som flyr ifrån konflikter där. De försöker ge dem mat och vatten och allt möjligt som de kan behöva. Men det är otroligt många, speciellt på grund av kriget, så blir det här ett så stort problem. På grund av krigen. Och sen om vi tittar på svältkatastroferna i världshistorien, så ser vi igen att över hälften utav, om vi tar de 22 värsta svältkatastroferna i världshistorien, så har över hälften ägt rum på 1900-talet. Och om vi inkluderar 1800-talet också, alltså de senaste 200 åren, så är det 18 utav de 22 dödligaste svältkatastroferna där miljontals liv skördas. Ni kanske minns, det kallas för, jag kan det bara på engelska, The Great Leap Forward utav Mao Zedong. Han gjorde en reform som resulterade i miljontals människors död. 43 miljoner. Helt otroliga siffror de här. Man undrar var alla människor kommer ifrån. Men det är siffror, men bakom varje siffra så finns det en människa som har dött. Fruktansvärda saker som händer runt om i vår värld, och speciellt i den tid som vi lever i. Vad med de dödliga sjukdomarna? Vi har massor med sjukdomar som plötsligt har uppstått i vår värld. HIV och AIDS. Från 1970-talet så har det skördat 39 miljoner människoliv. 1918 var spanska sjukan 50-100 miljoner. Malaria skördar 627 000 människor liv per år. Svininfluensan 2010 tog 500 000. Vi hade Ebola-viruset som det var stor uppmärksamhet om för några år sedan. Och som dödade 10 000 människor. Gula febern, Zika-viruset pratar man om nu. Men fortfarande så har tuberkulos skördar 1,5 miljon människor per år, och livsstilssjukdomar är någonting som har blivit väldigt vanligt idag. 38 miljoner människor per år dör av livsstilsrelaterade sjukdomar. Det är en ny sjukdom om du så vill, men det är i princip som en pest idag. Så vi ser att det här har ökat dramatiskt. Vi ser även att det religiösa bedrägeriet har ökat. Många falska profeter har uppstått. Förstås, genom tiderna har det också varit så. Men speciellt om vi tittar på falska messiasgestalter. Under strax före Jerusalems förstörelse, från tiden då Jesus föddes fram till Jerusalems förstörelse, då fanns det en hel del falska messiasgestalter. Många som kom och sa, jag är messias, följ mig. Men sen blev det tyst en ganska lång tid. Fram till 1800-1900-talet, där det började plötsligt ploppa upp en massa nya personer som sa, jag är messias, jag är Jesus. Och det här är inte bara personer som hade ingen som trodde på dem, utan det här var folk som har massvis med efterföljare också. Jim Jones, sektledaren från USA som tog sin sekt, Folkets tempel, till Guyana och begick kollektivt självmord där. Hade över 20 000 efterföljare på 1970-talet. Haile Selassie, han påstod aldrig själv att han var messias, men en hel religion startades som upplyfte honom som messias. Och det är rastafari i religionen. Marshall Applewhite var en sektledare som också påstod sig vara Jesus eller messias. David Koresh i USA har över 10 000 efterföljare. Och han begick också självmord på 1990-talet. Vi har flera andra här. Den här vill jag lyfta fram. José Luis de Jesús Miranda. Han var en knarkare och han hade en massa dåliga äktenskap som gick i kras. Och sedan så insåg han att han var messias. Han var Jesus som hade kommit. Och han var inte bara Kristus utan han var också antikrist samtidigt. Och han sa att det finns ingen synd och nu ska ni alla för att visa er tilltrohet till mig. Ni ska tatuera in 666 i er panna eller i er hand. Och så då kan man ju tycka att en sån här galning kan ju inte få några efterföljare. Men 2 miljoner efterföljare får den här personen. Som tror att han på fullt allvar är messias. Sun Myung Moon från Sydkorea påstås ha mellan 50 000 till 3 miljoner efterföljare. Bahá'u'lláh. På 1800-talet så var det en figur där som uppstod och som sa, jag är messias, jag är Jesus. Och därefter så såg vi att det bildades en ny religion, Bahá'í-tron, som har 6-7 miljoner personer som tillhör den där tron. Vi ser att det här religiösa bedrägeriet verkligen har tilltagit på senaste tiden. Hur är det med det moraliska förfallet? Det stod att kärleken skulle svalna hos de flesta. Om vi bara tittar på de här våldsamheterna som uppstår så ser vi runt om i vår värld hur fruktansvärda terrorattentat äger rum. Vi har skolskjutningar. Ibland så läser vi rubrikerna och sen så glömmer vi bort saker och ting. Jag lyfter fram det här bara för att visa hur mycket som har hänt bara de senaste 2 decennierna. Columbine i USA var det stora skriverier om. Men sen började det här bli en trend. Man började skjuta sina klasskamrater. Madrid i Spanien var det en bombdåd som skördade nästan 200 liv och skadade 2000 personer. Vi hade skolskjutningar här i Finland också. Jokkelaskolan och Kauhajoki. Utöja i Norge 2011 med Breivik som sköt ihjäl massor med ungdomar. 70 ungdomar. Vi har terrorattentaten i Paris, i Bryssel, i Nice, Orlando, Florida. Saker och ting har hänt i vår värld. Det har blivit en mycket grymmare värld, en mycket råare värld. Vi ser det i moralen. Det stod också att kärleken skulle svalna. Och hur ska vi kunna mäta det? Ett sätt att mäta det på, som om man ska titta statistiskt, det är ju på antalet skilsmässor skulle jag vilja säga. Titta på den här statistiken bara. Sverige leder skilsmässostatistiken med över 50%. USA kommer tvåa och Vitryssland sen. Och Finland, ni får inte riktigt medalj. Men det kanske inte är så mycket att sörja över. Ni ligger på 4:e plats i alla fall. Men det här är statistiken i världen idag. Hälften, över hälften utav äktenskapen slutar i skilsmässa idag. Och bara för att ta en jämförelse med 1800-talet, här från Sverige, från Statistiska centralbyrån. 1831 så ingicks det 20 000 äktenskap och det var 95 skilsmässor under det året. Det är ganska lite, eller hur? Väldigt lite. Sen så 1900-talet, ja, då började det bli lite mer. 400 skilsmässor, fast då var det 31 000 äktenskap som ingicks. Och sen ser ni, det börjar skena iväg här. Men fortfarande på 1960-talet så har vi bara uppe i, om vi har 50 000 äktenskap och ja, 8-9 000 skilsmässor. Sen idag, okay, här är från 2013, så är det över hälften som slutar i skilsmässa. Någonting har hänt med synen på kärlek. Någonting har hänt med kärleken. Förstås, vi kan ju argumentera att kanske var inte så lyckliga äktenskap här. Jag vet inte. Men jag tror i alla fall att statistiken visar någonting om att kärleken har svalnat för många. Det här är från Finland då. 1965 hittade jag statistik bara från, och då ser ni att det följer i princip samma trend här. Och många människor när de ser allt det här, så de känner att det här med äktenskap, det är bara någonting som inte fungerar. Och då börjar man leva tillsammans utan att gifta sig. Som att det skulle lösa problemen. Inte nog med att det går emot Guds ord, men det visar också att jag tror att det är en reaktion på det som unga människor och många ser runt om i vår värld. Man har tappat tron på kärleken. Det stod om njutningslystnad. Man skulle älska njutning istället för Gud. Vi ser att våldtäkterna ökar. Omoral. Drogmissbruk och så vidare. Det här är också alla tidens tecken. Och ett av tidens tecken ser jag också i synen på äktenskapet. Synen på det som Bibeln lyfter fram om man och kvinna. Den här saken attackeras otroligt starkt. Vi har homosexualiteten som lyfts fram som någonting ärofyllt och någonting bra, någonting positivt, någonting som är i överensstämmelse med Guds vilja. Och det är det här som blir extremt allvarligt. Jag fick en tidning här ifrån Svenska kyrkan i år. Och det har, då var det den här bilden, och det står där i den här tidningen. Den 5 till 11 augusti var det Pride-festival i Malmö. Svenska kyrkan bjöd in till slagerkonsert, drop-invigsel och Pride-gudstjänst. Över 100 personer från Svenska kyrkan deltog i Pride-tåget. Här så har vi inte bara en urvattning att det här existerar i världen, men nu har det kommit in också i församlingen, i kyrkan. Kyrkan har satt sin godkännande stämpel på det här. De säger att det här är bra, och inte bara det, men vi ska upplyfta det. Vi ska hylla de här personerna som vågar att bryta mot den normen. Det här är omoral som faktiskt får ett sken utav Guds fruktan. Och den urvattning utav äktenskapet. Bibeln är tydlig. Låt mig bara förklara en sak väldigt klart och tydligt. Gud älskar personer som är homosexuella. Tror ni på det? Jag tror det. Gud älskar lögnare också, eller hur? Gud älskar äktenskapsbrytare. Gud älskar hädare. Han älskar alla människor oavsett vad de gör eller har gjort. Gud älskar dem. Det betyder inte att han älskar det som de gör. Det är en skillnad. Gud älskar syndaren, men han hatar synden. Och det är klart och tydligt att vi som kristna måste ge ett klart budskap och kalla synden vid dess rätta namn. Vi kan inte börja kompromissa med Bibelns principer. Och säga att det här är inte synd och det här är okej. Och till och med det är bra, det är positivt och vi uppmuntrar till det. Jag vet faktiskt inte vad en Pride-gudstjänst är för någonting. Här, alltså Pride betyder stolthet. Så här uppmuntrar man till stoltheten av att vara homosexuell i en gudstjänst. Där vi egentligen ska försöka ödmjuka oss inför Gud och tillbe honom. För mig går det här verkligen inte ihop på något sätt. Bibeln säger klart och tydligt, vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet, eller de som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Bibeln är tydlig med den här frågan. Om våra synder kan förtappa oss. Visst, Gud kan förlåta oss om vi vänder oss till honom. Och det är inte en synd att vara frestad. Jag vill vara tydlig med det här. Jag kan vara frestad till att begå äktenskapsbrott mot min hustru. Eller hur? Måste jag ge efter för det? Ifall jag blir frestad. Jag tror inte det. Jag tror med Guds nåd så kan jag stå emot den frestelsen. Och så är det i allt som vi går igenom. Vi behöver inte dela upp och säga vilken synd som är värre. Men vi måste säga att synd är synd. Och vi behöver inte ge efter för de frestelserna som Gud eller som djävulen kommer med. Och det hoppfulla i det här är i nästa vers. Egentligen, låt mig läsa det. Första Korinthierbrevet 6, bara för att avsluta det här. Jag skulle kunna prata länge om det här, men det står så här i vers 11. Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgare, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Så Gud, han kan rädda oss. Oavsett vilka synder vi är fast i. Oavsett vad vi har gått igenom. Eller vad vi har för frestelser. Jesus är mäktigare än de frestelserna. Och han kan ge oss segern. Men att det här kommer in och att vi hyllar det. Det är ett tecken för tiden. På moraliskt förfall. Man blandar ihop kärlek med lust. Man säger det allt, det stod på i den här artikeln, att störst av allt är kärleken. Och med kärlek så menar man sexualitet. Och visst har sexualitet en del i, finns det en del i kärleken, men passion är långt ifrån samma sak som osjälvisk kärlek. Det är inget fel att två män älskar varandra. Det är inget fel att två kvinnor älskar varandra. Vi borde alla älska varandra. Problemet är det sexuella. Och när man börjar blanda ihop dem och tänja på gränserna där, det är det som Bibeln fördömer. Jag tror jag har pratat alldeles för mycket om det här. Men vi ser klart och tydligt att jag vill bara vara tydlig med de här sakerna. Moraliskt förfall ser vi som ett av tidens tecken. De positiva nyheterna är att evangeliet också ska gå till världen. Om vi jämför på 1800-talet så uppskattades det inte att finnas mer än 4 miljoner biblar i omlopp. Och de var upptryckta på omkring 50 språk. Idag, eller här är från 2012, så fanns det på 484 språk. Och Nya Testamentet var på 1257 språk. Och antal tryckta biblar totalt uppskattas till 6 miljarder biblar. Så vi ser att det är faktiskt fortfarande världens mest sålda bok varje år. Tillgängligheten utav Guds ord har blivit enormt. Och idag så har vi internet. Vi har media. Vi har massa kanaler som förut vi inte hade. Evangeliet kan nå världen så mycket snabbare än vad det kunde förut. Så jag tror att de här sakerna visar att vi lever i en tid mycket strax innan Jesus kommer tillbaka. Det är min fulla övertygelse om att Jesus kan mycket väl komma inom vår livstid. Och det är inspirerande för mig. Några kanske tycker att det är skrämmande när vi läser om alla de här hemska sakerna. Men det står i Lukas 21, 26-28. När människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Men när detta börjar ske så räta på er och lyft upp era huvuden. Ty då närmar sig er förlossning. Som kristna har vi ingenting att frukta. Utan vi kan vara glada över Inte över att allt det här hemska händer, men vi kan vara glada över att det är ett tecken på att Jesus snart kommer tillbaka. Och det är uppmuntrande för mig. Hur kommer då Jesus tillbaka? Det är viktigt för oss att förstå hur han kommer tillbaka. För annars kanske vi bedras av någon av de falska messiasgestalterna. För det första så vill jag säga att Jesus kommer bokstavligt tillbaka enligt Bibeln. Vi läser Apostlagärningarna, kapitel 1. Så står det i vers 9. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Det är änglar som pratar här. Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Så för det första så ser vi att det var samma Jesus. Det var inte någon förandligad Jesus eller José de Jesus Miranda som kommer. Utan det här var samma Jesus som kommer på himmelens mål. Precis som han steg upp med himmelens mål så ska han komma tillbaka på himmelens mål. Och de såg honom. Han steg fysiskt upp och han kommer fysiskt stiga ner igen. Han kommer bokstavligt tillbaka. För det andra så kommer han synligt tillbaka. Bibeln säger att varje öga ska se honom. Se, han kommer med molnen, står det i Uppenbarelseboken 1:7. Och varje öga ska se honom. Så alla människor kommer att se honom. Du behöver inte läsa tidningen för att veta ifall Jesus har kommit tillbaka eller inte. Du behöver inte googla upp på internet och se, har Jesus kommit tillbaka? Frågetecken. Utan du kommer veta det. Du kommer att ha sett det med dina egna ögon om det är så. Det kommer inte vara någon tvekan i ditt sinne. Matteus 24 säger, till liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Blixten, det är någonting som man ser även om man stänger ögonen, eller hur? Och så kommer det vara när Jesus kommer tillbaka. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himmelens moln med stor makt och härlighet. Lägg märke till att Jesus kommer att ses även utav de ogudaktiga. Det finns vissa grupper som menar att Jesus, han har redan kommit tillbaka, men han har kommit tillbaka osynligt. Och bara de som har andlig insikt kan se honom. Struntprat. Förlåt mig, men det är vad det är. Enligt Bibeln så kommer jordens alla folk att jämra sig. Vilka är det som kommer jämra sig? Behöver vi jämra oss om vi har det här som vårt hopp? Jag hoppas inte det. Utan vi kan vara glada över det. Men även de orättfärdiga kommer att se människosonen komma tillbaka på himmelens mål. Nummer 3, han kommer högljutt tillbaka. Det står: med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Från himlens ena ända till den andra. Är det någon som hört en basunljud någon gång? Någon som hört en trumpet? Det kanske någon som spelar till och med. Trumpeter är högljudda. En basun är också väldigt högljudd. Kanske ännu mer. Tänk er då Guds basun. Ja, det kommer vara ganska så högljutt. Och det här är ett starkt basunljud. Inte ett svagt. Inte ett litet som man måste försöka lyssna efter. Utan det kommer vara ett starkt basunljud som ljuder. När Guds basun hörs. Så alla kommer att se Jesus komma tillbaka. Men de kommer också att höra Jesus komma tillbaka. När en befallning ljuder, står det i Thessalonikerbrevet, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och så ska vi alltid vara hos Herren. Här har vi återigen det här. Jesus vill vara med oss. Gud vill vara med oss. Han vill föra oss till den plats som han har förberett. Och han kommer att lyfta upp oss till den platsen om vi är redo för det. Och vi ser att här har vi en befallning, ljuder ärkeängels röst och Guds basun som ljuder. Och till och med de döda hör det, för de vaknar till liv. Nummer fyra, det är strålande. Matteus 25:31 säger att när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Så Jesus kommer med sin härlighet. Och hans härlighet är enorm. Och sen kommer han med sina änglar. Och hur många av änglarna kommer med? Alla kommer med. Hela himlen töms. Och en ängels härlighet. Om ni minns vid graven när Jesus uppstod ifrån de döda. Så kom en ängel och hela den romerska vaktstyrkan föll ner som döda inför härligheten från en ängel. Tänk er då när alla himlens änglar kommer. Det kommer vara en ganska strålande händelse. En ganska spektakulär händelse som ingen människa kommer att missa. Jag ser fram emot den här händelsen. Och jag hoppas att jag ska få vara med när Jesus kommer tillbaka. Det är intressant det här som står att de ska krossa och göra slut på dessa andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Jesus pratade om den här stenen, om Guds rike. Han sa att den som faller på den stenen ska krossas. Och den som stenen faller på ska smulas sönder. När Jesus kommer tillbaka så kommer det finnas två grupper. Det kommer finnas de som har krossat sin stolthet på klippan, Kristus. Eller de som kommer att smula sönder av den klippan när han kommer tillbaka. När Guds rike kommer tillbaka. I Uppenbarelseboken läser vi om grupper som ber till bergen, till klipporna. Fall över oss och dölj oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. De fruktar för det här. De inser att nu kommer Jesus tillbaka och de vill bara fly bort ifrån honom. Dessa är de som kommer att krossas när Jesus kommer tillbaka. Men om vi har lagt våra liv och vi har krossat vår stolthet och ödmjukat oss inför Gud och lämnat våra liv till honom, ja, då har vi ingenting att frukta när det här händer. Psalm 51:19 säger att det offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte Gud. Om vi låter vår stolthet gå och stiga åt sidan och vi vill ödmjuka oss inför Gud, vi kan bekänna våra synder inför honom och ta emot hans förlåtelse, så har vi ingenting att frukta. Då kommer det här vara en hoppfull, underbar händelse att se fram emot. Då kan vi säga som det står i Jesaja 25. På den dagen ska man säga: se, här är vår Gud. Honom väntade vi på. Han ska frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Det är min önskan att vara en av dem som kan ropa det när Jesus kommer tillbaka. Och hur är det med dig? Önskar du att vara en av dem som kommer att kunna säga: vara glad när Jesus kommer tillbaka? Eller kommer du att jämra dig och be att bergen ska falla över dig? Jag hoppas, kära vän, att du tar tillfället i akt att ödmjuka dig inför Gud innan det är för sent. Att låta stoltheten krossas på klippan så att vi slipper att krossas när han kommer tillbaka. Jag vill utmana varje person till att göra det. De här mötena som vi har, det är inte bara en intellektuell erfarenhet, utan min önskan är också att vi ska kunna komma närmare Gud under de här mötena. Att vi ska kunna dras närmare honom så att vi kan vara trygga i Kristus när det här sker. Ska vi be tillsammans? Himmelske Fader, vi tackar dig för att du har talat till oss ikväll. Och vi ber att du ska göra oss redo för den här dagen. Herre, jag ber om det finns någon här som ännu inte har ödmjukat sig inför dig och lämnat sig till dig. Så ber jag att de ska göra det. Att de ska tillåta din ande att komma in. För det finns ingen större frid och glädje än den som du vill ge. Jag ber att du ska fortsätta välsigna dessa möten. Vi ber i Jesu namn. Amen.